med spritar händerna förrän ni går upp i talarstolen och beaktar det. Föredras för det första frågestund enligt bestämmelse 38 paragraf första moment till lagtingsordningen, frågestund 1, 21, 22. Enligt 39 paragrafen i arbetsordningen avgör talmannen vem som ges ordet för att ställa en fråga. Talman har rätt att förklara frågestunden är avslutad även om alla anmälda frågeställare inte beretts tillfälle att framföra sina frågor. En fråga får räcka högst en minut och svaret på frågan får ta högst 2 minuter. Efter svaret får frågeställaren och ministern yttra sig högst 2 gånger. Det här anförandet får räcka högst 1 minut. Talman har rätt att avbryta diskussionen när han anser den ställda frågan tillräckligt belyst. Alla ministrar utom minister Hamre på plats och vice landrådet Harry Jansson inte heller på plats till kännedom till frågeställarna. Varsågoda, första frågan går till vice talman Sjögren som ställer sin fråga till landrådet.
Talman, fru landråd, det här är en uppföljning av frågeställningen från september. Då ställde jag en fråga av demokratisk natur. De politiska partierna har små resurser, inga politiska tjänstemän, ingen tillgång till utredningstjänster och knappa ekonomiska resurser. Och frågan var då att ska lagtinget oppositionen kunna höra tjänstemän i förvaltningen och skaffa sig basal information. Och då i september så meddelade landrådet att hon skulle återkomma med ett svar. Och nu är det december och lagtinget har inte fått något svar. Hur ser landrådet på frågan och har det fattats några principiella beslut?
Landrådet.
Talman, tack för frågan. Frågan har processats i tjänstemannakåren vid landskapsregeringens ledningsgrupp under ledning av förvaltningschefen. Och nu kan jag inte citera ordagrant hur det protokollet såg ut. Det var synd att jag inte hade fått informationen på förhand, så har jag kunnat haft med det. Jag har för mig, jag måste försöka komma ihåg, men jag har för mig att tjänstemännen... Nej, jag vågar inte svara på det. Jag måste helt enkelt titta i... Jag kan försöka få tag i min dator och titta, så kan jag ge ett 100% korrekt svar. Men jag vågar inte säga vad man kom fram till på tjänstemannenivå just nu. Det har varit en del annat som har cirkulerat under broarna sedan dess.
Vice talman Sjögren, första tilläggsfråga.
Talman, jag tycker att den här frågan är av en sån karaktär att det också behöver diskuteras på politiskt plan. Och vad jag har förstått... Så har man, som landrådet säger, diskuterat det på tjänstemannanivå. Och där konstaterar man väl att det handlar, när lagting har rätt att höra tjänstemännen, så handlar det blott och bart om utskottshöranden. Och en tjänsteman inte ska gå ensam till utskotten, för då riskerar man sitt oberoende. Man ska vara restriktiv med saker som partigrupperna anordnar. Och jag tycker att det här blir en jättesträngering och det blir som att landskapsförvaltningen sluter sig. Och jag tycker att det här är ett demokratiproblem. Hur ser landrådet på den politiska dimensionen av den här frågan?
Landrådet, varsågod.
Talman, till skillnad från vice talman Sjögren så tycker jag att den här frågan i första hand bör avgöras av våra tjänstemän. Och hur de känner sig bekväma i sin roll som tjänsteman och hur deras arbetsförhållande, hur det regleras, ser ut. Är det så att tjänstemännen nu uttrycker tveksamhet till detta, så kan jag inte tänka mig att jag som landråd ska säga åt tjänstemännen, jo, när oppositionen ringer och vill höra er i någon fråga som kanske inte ens är aktuell för tillfälle, men som man från oppositionens sida kanske vill driva eller vill ha mer kunskap om, så är det er skyldighet att gå. Jag kan inte ta på mig den rollen, utan är det så att de högsta tjänstemännen nu i den allmänna förvaltningen har sagt att de anser inte att det här är förenligt med tjänstemannaplikten, så kan jag som landsråd inte gå emot det.
Avslutande tilläggsfråga, vice talman Sjögren.
Talman, jag tycker fortfarande att vi har ett stort demokratiskt problem. Är det så att till exempel en tjänsteman inte kan gå till den obundna lagtingsgruppen om man vill ha information om klimatlagstiftningen? Man kan inte gå till Ålands näringsliv, man kan inte gå till handikappförbundet, man kan inte gå till Ålandsbanken eller KSD för att man riskerar sitt oberoende. Jag tycker att det här är en synnerligen allvarlig fråga. Och sen är det självklart på det viset att man inte ska komma om man tycker att det känns obekvämt. Då kan man ju alltid ha den möjligheten att man tar en minister med sig. Men det här tycker jag stänger till förvaltningen. Det stärker inte självstyrelsen. Och landskapsregeringen kan inte sitta i ett elfenbenstorn. Så jag skulle vädja till landrådet att fundera över de här frågorna och diskutera också med talmannen och hela lagtinget.
Avslutande tilläggsfråga, landrådet.
Talman, varför har det här nu blivit ett problem när vi har haft självstyrelse i 100 år? Vad är det som föranleder att det just här och nu har blivit ett problem? Mig veteligen finns det ingen lagstiftning som har ändrats. Det finns inga politiska riktlinjer som har förändrats. Utan det är exakt samma verklighet som tjänstemännen befinner sig i nu som de också har gjort tidigare. Men jag tar tillbaks frågan till förvaltningschefen. Jag går själv och träffar ledningsgruppen. Och efter det så gör jag en avstämning med den politiska landskapsregeringen. Och sen kommer jag gärna till den liberala lagtingsgruppen och talar om hur den politiska landskapsregeringen och hur tjänstemannakåren resonerar.
Nästa fråga går till lagtingsledamot Nina Fällman som ställer sin fråga till minister Höglund.
Talman, i finans- och näringsutskottets betänkande till budgeten som också ska debatteras imorgon så finns det en skrivning som jag antar att finansministern och den övriga regeringen känner till och har gett sitt medgivande till. Där står, utskottet föreslår att den lagstiftning som tvingar kommunerna att vara med i ett särskilt kommunförbund ska ändras så att kommunerna kan organisera sig fritt och flexibelt, till exempel genom värdkommunsmodellen. Hur tänker finansministern kring det här? Avser regeringen att initiera en sån lagändring som gör det möjligt för kommunerna att lämna kommunalförbund?
Svar, minister Höglund.
Jo, tack herr talman och tack för frågan, ledamot Fällman. Jag är mycket medveten om att utskottet har gjort den här skrivningen i sitt betänkande. Det gäller 85 paragrafen här som då rör kommunförbunden och kommunförbundets framtid också kan vi tillägga. Där man kanske mera pratar en typ av, inte kanske av kommunförbundet mera utan en annan modell. Jag ser det här som ett steg i en modernisering av den kommunala förvaltningen. Kommunförbund kan i vissa fall vara väldigt bra och välfungerande. Vi har också sett där kommunförbund kan vara väldigt hämmande. Och därför tycker jag att det är bra att den här frågan lyfts. Det är ett förslag från FNU och innan man går vidare så måste göras sedvanliga bedömningar av regeringen. Hur man går vidare och för- och nackdelar med det. Tack.
Första tilläggsfråga, lagtingsledamot Fällman.
Tack talman. Hur ser man då på effekten av en sån lagändring på kommunernas socialtjänst som nu har existerat i mindre än ett år och som var ett projekt som framförallt Ålands Center var med och drev där man skulle samordna socialvården och de smala sociala områdena för att alla på Åland skulle få en bättre och starkare service än vad som är möjligt. Och om den här förändringen genomförs på det sätt som har beskrivits så blir det möjligt för de stora kommunerna, de starka kommunerna, att lämna detta kommunalförbund åt sitt öde. Är det vad man vill?
Minister Höglund.
Tack herr talman och tack för följdfrågan här, ledamot Fällman. Nej, det man vill det är förstås att det kommunförbund eller i dess nya form då ska fungera på det sättet som är tänkt. Alltså till gagn då för de behövande. KSD är en väldigt ny organisation, jag håller helt med där. Den bör rimligtvis få ett antal år på sig och växa fram och finna sin roll. Och det är väl så att när man då tittar på den 85 paragrafen så gör man då den sedvanliga bedömningen. Vad kan det här för konsekvenser? Jag tror inte heller att man från kommunalt håll eller hoppas att man inte är intresserad av att göra sönder någonting som är på väg att bli någonting väldigt bra. Tack.
Andra tilläggsfråga, lagledamot Fällman.
Tack talman. Det är ju ändå så att det som är syftet med den här skrivningen är att luckra upp någonting som man just precis har lagstiftat om så att det ska bli möjligt att frigöra sig. Det är uttryckligen det som står i utskottets betänkande. Kommunerna ska organisera sig fritt. Jag undrar också hur finansministern ser på den skrivningen i betänkande att man vill ändra kommunallagen så att majoritetsägarna i kommunalförbunden ska fatta besluten och styra snarare än kommunerna tillsammans. Det är också en åtgärd som i sådana fall, bra eller dåligt, gynnar de stora kommunerna på de små kommunernas bekostnad. Så en betydande maktförskjutning. Är det här någonting som landskapsregeringen vill gå in för?
Avslutande tilläggssvar, minister Höglund.
Jo, tack. Det är ju samma sak här. Går man vidare med mig på det här spåret så måste man göra de bedömningar som behövs. Sen då att man moderniserar den här paragraf 85 betyder ju inte per automatik att det blir förändringar. Det kanske blir förändringar i de kommunförbund där man ser ett behov av förändringar. Absolut. Men att man kommer att förändra alla kommunförbund över en natt, det tror jag inte att kommer att hända. Tack.
Denna frågeställning är klar. Nästa fråga går till lagledamot Söderlund som ställer sin fråga till lantrådet. Varsågoda.
Tack talman. För ett år sedan, 21 december år 20, kan man läsa i protokoll från enskild föredragning att vice lantrådet Harry Jansson frångick den tidigare överenskommelsen om jämställdhetsbonusen i partistödet. Och i budgetdebatten då berättade han att han skrotar systemet med jämställdhetsbonusen, vilket regeringspartierna sedan röstade igenom. Och nästa års budgetförslag innehöll en annan variant av jämställdhetsbonus som finansutskottet nu anser ska tas bort innan den ens är införd. Jämställdhetsarbete är en övergripande och viktig demokratisk fråga. Därför vill jag fråga lantrådet om jämställdhetsarbetet och arbetet för ett jämställt lagting i synnerhet och om detta verkligen är någonting som prioriteras i regeringen.
Svar lantrådet.
Tack för den frågan. Ja, jag tycker att jämställdhetsarbete prioriteras i den här regeringen. Och jag tycker också att jämställdhetsarbete prioriteras i det här lagtinget. Oberoende om man sitter i regeringsställning eller i opposition. Däremot är vägen, målet tror jag att vi alla, åtminstone de flesta här i salen kan omfatta. Däremot vägen dit, hur vi ska nå den är vi inte riktigt överens om ännu. Men jag lyssnar gärna in de förslag som kommer från Liberalerna.
Första tilläggsfråga, lagledamot Söderlund.
Talman, ja, som lantrådet kanske redan hört så var jag tillsammans med ledamot Eckermann till Svenska riksdagen och deltog i en konferens om jämställda parlament och hur man arbetar målmedvetet i andra parlament för detta. Tyvärr deltog ju ingen från regeringspartierna. Inte heller någon man från lagtinget eller regeringen. Och vi kunde konstatera att Åland är en svart fläck på kartan när det gäller jämställda parlament. Och vi måste tyvärr berätta att vi inte arbetar med frågan. Anser alla regeringspartier att frågan om jämställd politisk representation är viktig? Och hur ska alla partier kunna engageras i arbetet när en del ledamöter från regeringshåll anser att jämställdhetsarbetet ska skrotas?
Första tilläggssvar, lantrådet.
Tack för den frågan. Jag noterar att ledamoten Pernilla Söderlund har tilläggsfrågorna färdigt skrivna. Och det gör ju att det är väl egentligen ganska ointressant vad jag svarar på frågorna, eller hur? Jag ställde ju en fråga tillbaka till er, hur Liberalerna ser på det här. Men den fick jag förstås inget svar på. Det är vårt regeringsprogram som ligger till grund för den politik vi för. Jag vet, och det vet också ledamoten Pernilla Söderlund, att det finns enstaka ledamöter i det här parlamentet som kanske inte har en så stark samsyn i den här frågan som en majoritet har. Men det är regeringsprogrammet som ligger till grund för det fortsatta arbetet. Om det är så att ingen av lagtingets ledamöter hade möjlighet att delta i det här seminariet, så hade de väl andra uppdrag då som upptog deras tid. Den delen kan jag inte svara på. Men däremot vet jag att ministrarna har en väldigt intensiv arbetsbörda, och de har nog svårt att komma loss bara inom situationstecken då för ett möte. I så fall behöver det ju förberedas så att man har åtminstone dagen full när man åker.
Avslutande tilläggsfråga, lagtingsledamot Söderlund.
Tack talman. Som lantrådet säkert vet så är frågestunden för lagtingsledamöterna, och regeringens ministrar svarar. Och på konferensens andra dag så hade jag förmånen att sitta bredvid Sveriges talman Andreas Norlén vid lunchen. Och han var förstås nyfiken över hur arbetet med jämställdhet fortskrider på Åland. Och tyvärr fick jag ju sitta och hålla i skämskudden och berätta att det här kanske inte prioriteras så högt. Och jag kunde tyvärr också berätta om ett anförande från en av regeringspartierna som ansåg att vi redan har ett jämställt samhälle. Och att kvinnor bara behöver ta för sig lite mera. Och att vi kvinnor får helt enkelt skylla oss själva när vi söker oss till lågavlönade yrken. En del ledamöter från regeringshåll tog faktiskt aktivt avstånd från detta uttalande. Men...
Avslutande tilläggssvar, lantrådet.
Ja, tack för det tilläggssvaret. Jo, jag är mycket medveten om att ministrarna ska försöka svara på frågorna som kommer. Men samtidigt blir det ju lite märkvärdigt, kan jag personligen tycka, när följdfrågorna är färdigt skrivna. Vilket ju skulle kunna indikera att man inte överhuvudtaget är intresserad av vad ministrarna svarar på de aktuella frågorna. Vad gäller skämskudde eller inte skämskudde, så tycker jag att det liberala partiet verkligen inte behöver ha någon skämskudde i famnen. Det liberala partiet är det som har lyckats bäst i rekryteringen och vid invalet här till Ålands lagting med representation av både män och kvinnor. Sen finns det andra partier, mitt eget parti, till exempel Centern, där vi har en förbättringspotential som vi behöver arbeta med. Tack.
Nästa fråga går till lagtingsledamot Gunnell som ställer sin fråga till lantrådet. Så lantrådet är välkommen tillbaka. Varsågod.
Tack herr talman. Fru lantråd, den här frågan är kanske vore mer lämpligt riktad till utbildningsministern, men eftersom hon inte är här idag så har jag på förhand aviserat för lantrådet att jag önskar ställa en fråga som är aktuell så här i Lucia-dagen och i juletid. Nämligen de frågor som i dagens tidning aktualiseras kring kyrkans roll och närvaro i våra daghem och skolor. Det är ju uppenbart så att efter den nya grundskolelagen som innebär en förändring kring ämnet religions- och livsåskådningskunskap, så har det också följdriktigt dykt upp en del behov av gränsdragningar och anvisningar hur man ska hantera den här situationen. Förstår lantrådet att det råder en viss oklarhet bland dagis och skola i de här frågorna, och hur...
Svar lantrådet.
Tack för frågan och också tack för möjligheten att kunna ta fram lite material kring det här, eftersom ansvarig minister faktiskt just nu sitter i ett möte tillsammans med biskopen, utbildningsavdelningens övriga personal och Jomala församling för att just resonera kring den här frågan. Om vi backar bandet lite tillbaks, den här lagstiftningen kom ju 2019 och det fanns ju tveksamheter här i salen att just sådana här problem som nu nämns i en av våra lokala tidningar idag eventuellt kunde komma. Med anledning av detta så tog utbildningsavdelningen redan i maj fram ett formulär, en instruktion som då sedermera hade gått ut till berörda. Jag tror inte att det finns några större frågetecken när det gäller traditionella högtider. Det som däremot har väckt frågan, det är ju det religiösa evenemang i barnomsorg och grundskola. Och där är avdelningens och landskapsregeringens syn att om man på förhand har detta nedtecknat i en så kallad arbetsplan så ska det inte medföra några praktiska hinder. Det är så som man resonerar från avdelningens sida. Men sen ska vi också komma ihåg att lagstiftningen är ny. Man har inte haft den på plats så väldigt länge. Det uppstår alltid frågetecken. Och när det gäller just religiösa frågor, religionsfrihet, så är det ju en sak som berör många väldigt, väldigt starkt. Och det är också en av anledningarna till att utbildningsministern idag sitter i ett möte med bland annat biskopen då för att diskutera de praktiska frågorna kring det här.
Första tilläggsfråga, lagstiftningsledamot Gunnell.
Tack. Det är mycket bra att det mötet äger rum och jag hoppas att det inte är första gången man i det här ärendet är i kontakt med företrädare från olika församlingar gällande hanteringen av de här frågorna. Om det är första gången nu så är det kanske hög tid. Men det är säkert väldigt viktigt med att de här riktlinjerna finns och att personalen inom både barnomsorg och grundskola känner sig trygga i hur de ska hantera de här situationerna. Är det här en fråga som lantrådet bedömer att är en värdegrundsfråga och har samhällsimplikationer som gör att man diskuterar det på politisk nivå? Eller är det här någonting som tjänstemännen hanterar?
Första tilläggsvar, lantrådet.
Talman, om man får vara lite humoristisk så här på Lucia-dagen så kanske frågan borde ställas till er istället, dåvarande vice lantrådet som var med och la fram det här lagförslaget. Hur gick era diskussioner i landskapsregeringen då? Var det en värdegrundsfråga eller hur såg man på det? Men den här frågan, det är ju inte första gången som avdelningen är i kontakt med olika intressenter. Det är ju en pågående dialog hela tiden. Det vill jag vara tydlig med. Det här mötet som är idag möjliggör också en öga-till-öga-kontakt. Det har ju varit så, som vi alla vet med covid-19, att du kan ju bara mötas digitalt, alternativt inte alls. Så det är väldigt bra att man har fått det till stånd idag. Jag kommer att avvakta hur det mötet utfaller och sen kommer vi att ha en diskussion, en överläggning i den politiska landskapsregeringen. Inte för att fatta ett beslut, utan snarare för att orientera oss om hur processen går vidare.
Andra tilläggsfråga, lagstiftningsledamot Gunnell.
Tack. Jag tycker i allra högsta grad att det här är en värdegrundsfråga som man behöver diskutera politiskt. Och det gjordes ju naturligtvis i samband med den nya lagstiftningen. Och också här i lagtinget diskuterar man det mycket. Och från utskotten så kom också en vilja om att våra traditionella högtider kan fortsätta att firas ungefär som tidigare trots den här förändringen. Men det är ju ändå väldigt viktigt att landskapsregeringen söker en fördjupad diskussion i det här och att man klarlägger de här frågorna just för att ta bort den här ängsligheten och oklarheten som nu råder. Men om man då utgår från att det är en politisk fråga, anser lantrådet att man ska få ha kantorer, präster, företrädare för församlingarna? Är de fortfarande välkomna på dagis och skola?
Avslutande tilläggssvar, lantrådet.
Talman, jag brukar vara väldigt försiktig i den rollen som lantråd och säga vad jag tycker. Därför att jag har egentligen inte rätten att tycka mer när jag har åtagit mig uppdraget som lantråd. Men när det här lagförslaget låg här på bordet så var jag en av de få som röstade emot det. Just av den anledningen att jag var rädd för att det kunde uppstå det här. Att det inte är naturligt att besöka en kyrka. Att det inte är naturligt att kanton får komma. Så att enligt mitt sätt att se det så ska vi bevara de traditioner som vi har. De kyrkliga traditioner och möjliggöra besök i daghem och skolor. Precis så som det har varit tidigare. Utan att någon för den sakens skull ska känna sig påtvingad den livsåskådning som är förhärskande här bland en majoritet. Tack.
Tack. Nästa fråga ställs av lagstiftningsledamot Holmberg som ställer den till minister Wikström.
Tack talman. Tack minister Wikström. Lagting. Det finns väldigt lite som tyder på att landskapsregeringen har en klar målsättning gällande eventuell tunnel mellan Fasta Åland och Fögle. Tunneln förefaller mer vara en fråga som nog var tacksam att vinna val på 2019 är något annat, och nu skuffar man hela frågan framför sig. Hela detta politiska spel går istället ut på att inte behöva ta beslut och för att kanske lyckas med konststycket att plocka röster på frågan är man vid kommande val. Lidande blir skärgården och alla väljare som nog hellre sett tydliga besked fram om detta politiska vinglande. Varför ska skärgården drabbas för att landskapsregeringen inte vill fatta beslut i tillräckligt snabb ordning?
Minister Wikström.
Tack, herr talman, och tack för frågan. Det här är en fråga som har återkommit många gånger, men det är bra att ledamoten återigen lyfter fokus på tunnelfrågan. Det är ju så att, precis som jag tidigare också sagt, så för ett sådant här stort projekt så behöver vi vara så eniga som vi kan vara innan vi går vidare med det. Det är precis så som en liknande projekt har utformats också på andra ställen i vår omvärld. Att man har varit enig. Har man inte varit enig så är de här projekten kapsejsa. Och man har inte kommit vidare i dem. Så enligt min bedömning så är det sättet som vi arbetar på nu det som gör störst sannolikhet att vi kan förverkliga den här typen av stora infrastrukturella projekt. Så det är orsaken. Tack.
Ta tilläggsfråga, lagningsledamot Holmberg.
Tack talman. Ja, det tog över ett år innan landskapsregeringen startade upp den parlamentariska arbetsgruppen kring en tunnel. Och för att röra till korten ytterligare så lade landskapsregeringen in förslag på projektledare för en tänkt Prästösundsbro i budgetförslag 2021. Något som sedan finans- och näringsutskottet lyfte bort. Och för att verkligen försvåra tunnelalternativ så lade landskapsregeringen in en mening om Prästösundsbron även i budgetförslag 2022. Och rykten gör dessutom gällande att den tjänsteman som arbetar med tunnelutredningen inte fortsätter efter årsskiftet på grund av att förordnandet tar slut. Det betyder alltså att arbetet kommer att stå stilla, alternativt skötas av en person som inte är insatt i frågan. Och för den som är konspiratoriskt lagd, som jag idag, förefaller detta passa majoriteten i landskapsregeringen som handsken. Varför inte säga som det, minister Wikström? Landskapsregeringen vill inte ta ett tunnelbeslut, men vill heller inte ha en tunnel.
Första tilläggssvar, minister Wikström.
Tack, herr talman. Det är väl bra då att vi strax är klara med betänkandet. Betänkandet som vi har arbetat på nu under lång tid. Jag tror att när betänkandet levereras så kommer ledamoten att få svar på sina frågeställningar. Han har ju också en kontakt in i kommittén. Ledamoten Rainer Yslin sitter med där. Och om ledamoten är orolig för de här frågorna så vi kan ta en diskussion efteråt. Det är en fördjupad diskussion som man inte kan ta i det här forumet. Det finns för lite tid till det. Men ledamoten behöver inte vara orolig. Tack.
Avslutande tilläggsfråga lagning ledamot Holmberg.
Tack talman. Ja, jag finner nog visst fog för oro ändå. För hur positivt en tunnelbetänkandet blir så kan vi väl nog konstatera att det finns en väldigt, väldigt, väldigt liten majoritet för att gå vidare med ett tunnelprojekt. Om ens det finns en majoritet för det. I alla fall inte landskapsregeringen. Och det som kommer till pudens kärna är just kärnborrningar. Kanske någonting som man borde ha inlett hela processen med. För tunnelutredning har ju ändå pågått under flera år av tidigare landskapsregeringar. Så att jag dristar mig till att säga att man skjuter nog den här frågan framför sig och hoppas att nästa val kommer väldigt snabbt. Så att någon annan ska fatta det avgörande beslutet. För som det går nu så kommer det här att vara en valfråga även om knappt 2 år.
Avslutande tilläggssvar, minister Wikström.
Tack, herr talman. Som tidigare har konstaterats också i offentligheten så är tunnelprojektet det är ett projekt som sträcker sig över flera mandatperioder. Vi vet vad som kan hända om det går för snabbt. Och det här är nu ett sätt att vi tar det i den takten som det krävs för ett sådant här stort projekt. Att vi kommer att återkomma till den här frågan när betänkandet är klart. Och förhoppningsvis så får man svar på alla sina frågor då. Men bra att du lyfter frågan igen här. Tack.
Tack. Avslutande fråga på denna frågestund för tillfället är lagtingsledamot Påvall som ställer sin fråga till minister Holmberg Jansson.
Tack, herr talman. Min fråga är en uppföljning av förra frågestunden som var den 22 september. där jag undrade när vi skulle få se rapporten om ungdomsmottagningen som skulle släppas innan årsskiftet. Då sa ministern, innan det här året kommer rapporten att presenteras och vi har fått en första dragning av rapporten under det här året ska den bli offentlig. Och vi kommer att få se mycket mer under den kommande budgetförslaget. Det kanske kan kännas lite nötigt, kan jag känna. Men jag ser det som nödvändigt att fråga återigen, när offentliggörs rapporten om en ungdomsmottagning på Åland?
Var minister Holmberg Jansson.
Tack talman, tack för frågan. Simon Påvas, jag satt och gissade så här, vilken fråga kan jag få utav Simon? Och den här var väl kanske på topp ett. Nej, men det går vidare. Vi har gjort den första kartläggningen och jag har inte tagit den på enskild ännu. Det som jag menade i den diskussionen som vi hade då, att vi kommer också få se mera om det här i budgeten, det var det här projektet barn och ungdomars hälsa och välmående. Där jag, ju mer vi tittar på det här, ser att ungdomsmottagningen kommer bli en naturlig del av det projektet. Och det vi har sett också nu, som ledamoten förstås är väl medveten om, det är det att vi ser ett skriande behov av en lågtröskelmottagning för psykisk ohälsa. Och det har vi ju nu sagt att vi ska återkomma i tidig tilläggsbudget under nästa år med medel för OHS att kunna inrätta den. Så att jag har måste revidera mina tankar hur det här projektet ska fortskrida tillsammans då förstås med de sakkunniga, för att det är en väldigt komplex fråga. Den var inte så enkel som jag trodde. För att det är svårt att veta var man ska sätta en ungdomsmottagning. Var ska den verkligen lokaliseras? Men jag tror jag stannar där så kan vi... Min tes är tiden just slut.
Tilläggsfråga, landstingsledamot Påvals.
Tack herr talman. Men det var en rapport som skulle släppas av en arbetsgrupp i frågan. Och de åtgärder som har presenterats i budgetförslaget så känns ju ändå som åtgärder som skulle följa anvisningar just en sån rapport. I september så sa ju då minister Holmberg Jansson att landskapsregeringen har sett ett utkast. Och att nu står vi sista plenumveckan i nyår och inget har offentliggjorts. Har budgetförslaget som landskapsregeringen presenterade med lågtröskelmottagning för mental hälsa under 18 och det här stora projektet då, reservationsanslaget på 800 000, är det baserat på ett hemligt utkast? Varför detta hemlighetsmakeri? Varför får inte offentligheten ta del av den här rapporten? Och hur har arbetsgången sett ut riktigt i det här? Det här börjar bli... Många frågor har växt kring de här sakerna. Inte bara oppositionen utan även...
Första tilläggsvar, minister Holmberg Jansson.
Tack talman. Nej, det är absolut ingen hemlig rapport. Det handlar helt enkelt om tidsbrist. Det här har inte blivit gjort. Vi har haft fokus på annat. Men bara för att man inte tar den offentligt så... Och tar själva rapporten som är en delrapport. Den är inte en fullständig rapport. Det är en första kartläggning som har gjorts. Så är det. Och det har framkommit att det behöver göras på ett helt annat sätt. Vi behöver ha mycket större inverkan med KST, med tredje sektorn, med det privata och försöka hitta ett sätt som alla olika delar kan samverka. Alltså OHS, KST, landskapsregeringen, tredje sektorn, det privata. Och när vi inledde det här så hade vi inte med KST. Vi hade OHS och landskapsregeringen, vilket var fel. Därför så blir det här en delrapport. Och om tid finns så lovar jag ledamot Påvals att det ska...
Avsluta tilläggsfråga, lagstiftningsledamot Påvals.
Tack herr talman. Jag följer upp på det som ministern sa här. Det här är alltså fortfarande ett internt arbete som har skett. Och ministern och talman måste förstå att det är aningen frustrerande för en utomstående när det pratas vitt och brett. Det kommer budgetförslag som baserade på interna dokument, diskuteras innanför murarna. Snart behöver ju också offentligheten få ta del av den process som pågår. Det är ju väldigt många människor som har frågor om de här sakerna. Det är väldigt många det berör. När det gäller det projekt som ministern la fram i budgetförslaget, det treåriga projektet, så kan jag säga att det är inte många på fältet som har berörs av den processen. Det är inte många som vet vad det här var för någonting. Det är dags att en rapport kommer nu, så vi tillsammans kan arbeta fram det här. Och om det nu är en delrapport, det är väl sin sak, bara det kommer någonting. Och jag hoppas verkligen att den här kommer innan årsskiftet, för annars är det sannolikt någonting allvarligt på gång.
Och avsluta tilläggsvar, minister Holmberg Jansson.
Tack talman. Ja, det finns många rapporter som inte har kommit på exakt datum och det har inte varit så allvarligt bakom det, utan vi jobbar stenhårt med den här frågan. Det är ett treårigt utvecklingsprojekt för barn och ungas hälsa och välmående. Det handlar om att hitta hinder, föreslå och implementera långsiktiga lösningar inom verksamheterna, inom barnomsorg, skola, utbildning, socialvård och hälso- och sjukvård. I fas 1, under första början på nästa år, ska en projektledare anställas. Därför så vet ingen mycket mer om det här. Det kommer att tillsammans med en styrgrupp tas fram en projektplan som ska beskriva projektets organisering och vad målsättningarna ska vara för fas 2 och för fas 3. Och planen ska utgå ifrån insamlad fakta om vilka verksamheter som finns och hur man jobbar inom dem, hur ansvarsfördelningen är mellan dem. Man ska titta på aktuell forskning, etablera praxis, och det ska vara evidensbaserat och det som ska vara det allra bästa för våra barn och ungas hälsa och välmående och hur det kan främjas.
Tack. Då är frågestunden avslutad. Nästa plenum hålls idag klockan 14.00.